Och i vår tid är ju liksom apokalypsen något som nästan är omöjligt. För att man tänker sig det här samhället som vi bor i, där till exempel allting är säkerhetskopierat och alltså ingenting försvinner egentligen. Mm. Och det finns så mycket så att det byggs upp igen. Men på den tiden så var apokalypsen, alltså den hände hela tiden i minivariant liksom.
Du lyssnar på Tolkning pågår som idag handlar om andra söndagen i advent. Och då är temat Guds rike är nära. Och idag är det jag, Ida Vreeland, som sitter här och poddar med
Moa Karlsson.
Ja, och vem är du?
Jag är en malmötös som har pluggat religionshistoria. Och nu jobbar lite som forskarassistent och även som med i den interreligiösa verksamheten på Fryshuset.
Och där är vi kollegor.
Stämmer. Mm.
Vill du läsa texten?
Ja visst.
Och den hämtar du Lukas evangeliet.
Jesus sa det till sina lärjungar. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och med stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När det börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen.
Vad tänker du? Den är ju lite... Jag tycker den är ganska svår. Den här texten.
Så min första tanke är ju att det är en text som passar bra i november med sånt här när allting känns lite apokalyptiskt och hemskt.
Ja.
Novemberregn etc. Mörkret som faller över världen.
Ja, det
så jag kunde ändå tuna in med den här liksom, extremt allvarliga stämningen i verserna.
Du kunde liksom känna det i din kropp nästan här.
Samtidigt så är det ju verkligen liksom en av texterna i Bibeln som man inte automatiskt, eller i alla fall inte jag, tänker wow, precis så tänker jag. Nej. Utan det är snarare en av de mer främmande fåglarna som man bara vad vill de säga med det och vad finns det för gott bakom all denna liksom domedagsstämning och hotelser och sådär.
Precis, jag känner också sådär. Jag liksom bara, första gången jag läste den tog mig lite på pannan. Och en till sån här text. För jag hade bara några söndagar sedan, eller någon månad sedan, så predikade jag söndagen före domsöndagen. Då var det också Jesus säger, då liksom svavel och som ska förgöra människor. Och man blir lite liksom, men missförstår vi, tror du?
Nej, det tror jag inte, men vi kanske också, vad kan man säga, att man kanske väntar sig mycket att Bibeln ska vara den här happy story eller som ska ge en tröst och sådär, men på något sätt så känns det också som att det handlar mycket om att försöka tuna in i en ganska eländig tillvaro som det ju var vid den tiden när Bibeln skrevs och som det egentligen fortfarande är, bara det att man är väldigt liksom ovan att tänka på världen som en hemsk plats på något vis. Tänker jag också, framförallt från ett religiöst perspektiv.
Vad intressant att du säger det. Tänker du att vi hade tänkt annorlunda om vi hade levt i skiten. Alltså du och jag är ändå ganska privilegierade i den här världen, kan jag ju säga. Men om vi hade bott på en soptipp någonstans, eller vi hade liksom verkligen fått kämpa för vår överlevnad varje dag, tror du, hur hade vi tänkt då?
Ja, men alltså jag tror det hör ju såklart ihop också med liksom en vad ska man säga, alltså själva samtalsklimatet eller diskussion också, för man kan ju till exempel, eller nu spånar jag så här, men jag tänker lite grann på så här liksom Trump dialogen och allt sånt i ett, alltså ändå relativt välmående USA, men där ändå liksom det kan låta ganska apokalyptiskt, och det har kanske mycket att göra med också hur man är, vad man är van vid, vad man tar fasta på liksom, i Bibeln till exempel. Så det kan nog ha mycket att göra om till exempel medieklimatet, men jag tror definitivt att man känner igen mer och liksom förstår varför man ska adressera sånt här, om man själv så att säga lever i skiten.
Ja.
Då är man liksom lite mer,
ja,
tuned.
Ja, men kanske att om, säg att, jag vet inte, jag chansar nu, men att vi tänker så här, oj oj oj, så mycket elände, och behöver vi vara rädda nu, eller nej, men så här kan det ju inte vara, nej, men om vi, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå, säger Jesus. Och det här att vi kan stå upprätta inför människosonen, att det på något sätt kan väl bli på något sätt, alltså har man, när man har mött människor som bara har tron, inte har kanske så mycket annat, men tron är så stark. Jag kommer ofta tillbaka till Lilja Forever, den filmen, om du sett
den. Ja, den har jag sett länge sedan.
Ja, och då är det en sån oerhört stark scen i den filmen. Hon har ju med sig ett porträtt på Maria.
Just det.
Och den har hon i den här lägenheten där hon blir fånge. Hon blir ju fast för trafficking från Ryssland. Hon tror hon kommer komma till Sverige och få jobb och liksom guld och gröna skogar. Men sen så säljs hon och fängslas i en lägenhet. Och dit kommer män och våldtar henne. Och där finns det en scen som är så stark. Hon ligger i sängen och så filmas den liksom uppifrån så här sängen. Man ser rygg efter rygg som är på henne. Alltså man efter man är på henne och ligger med henne. Och hon är helt loj. Hon bara ligger där. Och så tittar hon på Maria. Och jag, om jag minns rätt, eller så kanske jag fantiserat det här, men så upprepar hon Herrens bön. Så här, vår fader, du som är i himlen. Det är på något sätt det sista. Antingen kan man tolka det, jaha, och var är Gud nu? Se, din Gud finns inte, för då hade du inte behövt gå igenom det här. Men man kan också tolka det som, tänker jag, det här är det, min tro, det är det sista jag ändå har.
Ja.
Och då kanske det här på något sätt blir en tröst. Jag vet inte. Jag kanske har fel. Men jag kan inte sätta mig in i hur andra skulle tolka. Men att allting som är runt omkring, det är elände och skit och allting rasar. Men min tro står ändå Guds ord. Alltså mina ord, Jesu ord, de ska aldrig förgå.
Alltså precis, ja. Och jag tänker ju... jag är ju liksom väldigt mycket inne i religionshistoria, typ, tänker på det historiskt då. Framförallt de här första, alltså det första århundradet efter Kristus. Och jag var på en jättespännande föreläsning i förrgår, tror jag, med en engelsk historia som heter Ian Wood. Och han pratade om en sak som ofta har blivit förbisedd i religionshistoria, med tanke på vad du sa, rasar, är att det verkar vara så att den här perioden var en period då det faktiskt förekom väldigt mycket jordbävning i Medelhavsområdet. Och alltså att städer raserades gång på gång på gång. Och också översvämmades. Och detta var någonting som alltså var en superstark bild. Och inte bara liksom en domedagsbild, utan en väldigt, väldigt, väldigt konkret bild för människor. Och att man kan ju tänka sig att på den tiden, ja, men då kanske det nästan är, då är det nästan fysiskt sant att alltså att himmel och jord ska förgå, eller att liksom, till exempel texter man skrivit, de försvinner ju, de kanske bara finns i ett exemplar och sen så rasar den stan och då finns ju inte den.
Och människorna texten, som kan dem utan till, ja, de, finns de in, dör.
Ja, precis. Ja. Precis. Och ja, så sköra var ju liksom traditioner. Så man kan ju bara, man kan ju bara föreställa sig hur många, alltså hur många religiösa tankar och traditioner som funnits där men som alltid har försvunnit. Det är någonting som står väldigt mycket i Koranen också, till exempel, att det har funnits religioner förut. De har glömts bort för att den stan där just de fanns ju utsattes för, alltså där är det också alltid liksom metaforiskt i Koranen. Det är någon slags Guds vrede som drabbas stan. I själva verket så tror man nu att det är jordbävningar som har varit liksom den avgörande faktorn. Så att klimatet påverkar religionen.
Ja, verkligen. Jättespännande. Och jag tänker att vi är ju så himla center of the universe. Och så har det väl kanske alltid varit i alla tider, tänker jag. Och att, eller det kanske inte var så då, för du säger att man tänkt att vi vet att det har funnits och att det finns, och en medvetenhet också om att de här andra religionerna och traditionerna har förgåtts. Men vi läser ju in alla de här tecknen. Alltså vi tolkar apokalypsen alltid utifrån vår tid, tänker jag.
Och, precis, och i vår tid är ju liksom apokalypsen något som nästan är omöjligt. För att man tänker sig det här samhället som vi bor i, där till exempel allting är säkerhetskopierat och alltså ingenting försvinner egentligen. Och det finns så mycket så att det byggs upp igen. Men på den tiden så var apokalypsen, alltså den hände hela tiden i minivariant liksom.
Ja. Vi har ju ett perspektiv här, har vi ju, och det kanske vi ska vara lite bättre på att utgå ifrån. Alltså vi har en historia, det här skrevs för si och så många år sedan, och vi, de som hörde detta, trodde ju att det här kommer ske under vår livstid. Men sen en sak som jag tänker att som blir en brist hos oss, som att när vi hör såna här texter, jag tror som du också, att det här var väldigt nutida. Det var väldigt nutida det här. Det var, så här är deras verklighet. Och sen också, är det inte så långt kvar till Jesus själv ska fängslas och torteras och dödas. Och någonstans där också, om Jesus då liksom känner detta i sin kropp, då är det inte konstigt heller att talet blir som det blir. Jag tror inte att han menar på något sätt, jag tror inte han pratar så mycket om den yttersta tiden egentligen, utan snarare om några här, bara en kort tid framöver, så kommer liksom ni, hela er värld kommer rasa samman. Som då den här söndagen jag berättade om, som jag predikade om för bara några veckor sedan, söndag för domsöndagen, så säger han till, det är Lukas evangeliet bara några kapitel före, så säger han till fariséerna, de frågar om Guds rike, och så säger han, de säger att det är här eller det är där, men jag säger att Guds rike finns inom er. Så här står det, Guds rike är nära. Alltså, vi har ju missförstått hela den här, tänker jag, hela rubriken är missvisande också för den här söndagen. Guds rike är nära. Nej, men Guds rike är här. Guds rike är inom oss. Hur gör vi? Eller vad innebär det? Och hur gör vi för att det ska bli synligt? Då finns ju Guds rike inom varje människa.
Och det är ju det som nästan, ja, men jag menar, det handlar ju om liksom liv och död för kristendomens, alltså, fortlevnad. Så det är ju liksom verkligen den yttersta tiden, som du säger, men det är ju på en mer lokal nivå liksom. Nu är den här texten med i Bibeln, och då som sagt tolkas den ju liksom i, till exempel om man bara tar det i en modern kontext, så blir det som att det är väldigt konstigt att tänka på att det ska finnas en yttersta tid liksom. Men att det verkligen kan vara en fysisk verklighet, och till exempel då kanske, då är det ju av yttersta vikt att liksom flytta religionen inom sig också. Alltså för att komma ihåg den liksom, och det var ju det allra viktigaste sättet att liksom ha kunskap för i tiden innan.
Ja, ja. Föra den vidare.
Ja, ja, precis. Det är så kunskap levde ända tills bara några sekler sedan.
Ja, och jag hamnar nu i en liten konflikt, känner jag här. För att också när vi pratar om det här, hur vi tolkar och hur liksom att på det här sättet, och också att jag sa innan du kom med ditt input här, att vi är så centrerade kring vår tid, men Jesus är ju mer då, han är ju dåtiden när han pratar om detta. Men jag brukar också säga ganska ofta, framförallt kanske när det handlar om vissa, när det handlar om andra texter i Bibeln som vi kan känna är lite förlegade, eller ja, när det handlar om texter som vissa tolkar då handlar om homosexualitet till exempel, och då säger jag, ja, men vi lever ju i efterspelet av den judiska traditionen, och enligt den judiska traditionen så ska man tolka varje text man ska tolka texterna utifrån sin tid. Jag ska tolka dem utifrån det samhälle jag lever. Och det tycker jag är väldigt... Ja, men det låter ju bra, eller hur? Och nu har vi lärt oss mycket om både vad det är att vara människa och om psykologi och biologi och allting. Så att, och vi har en annan kunskap än vad de hade som skrev de här texterna. Men när det kommer till den här texten nu, då är jag snabb på att säga, nej, men det var ju den, alltså Jesus menade säkert utifrån den tid, och vi tolkar så mycket utifrån vår tid, vi är center of the universe, eller vad jag nu sa. Ja, men jag brukar ju hävda att det är ju precis så vi ska göra. Ja, så precis. Där blir jag ju lite falsk, jag blir ju inte konsekvent. Men det är kanske okej. Eller
jag vet inte om det är okej.
Fortsätt. Lär mig.
Ja. Det är ju jätteintressant att tänka på faktiskt. Jag tycker att det är ju verkligen lätt att man blir liksom väldigt pragmatisk i sin läsning av en bok överlag. Liksom. Det händer ju också om man tänker skönlitterära böcker också. Jag menar, där är det väl väldigt vanligt att, eller när jag till exempel läser en bok och sen så tycker jag att jag väljer att ta till mig allt det, vad ska man säga, de bra egenskaperna som huvudpersonen har, blir jag inspirerad av, och sen så om han eller hon gör något fel så tänker jag bara, ja, men det är ju bara skönlitteratur. Alltså om du förstår att det händer nog på ett väldigt så,
ja, precis. Ja, men intuitivt, det är ju så tryggt, plan. Precis, det är så tryggt. Alltså jag vill ju linda in detta så att det passar mig.
Precis, men liksom rent filosofiskt sett så kan jag absolut hålla med att det är något som skaver där egentligen.
Ja.
Om man nu ska säga att man har liksom en tolkningstradition på Bibeln liksom, så
måste man hålla sig till en.
Ja, men om man vill vara konsekvent så ska man ju hålla sig till en. Men frågan är om det liksom är möjligt också med tanke på vilken månghävdad text det är.
För jag hävdar också ofta att det går inte. Jag ser mig själv som att jag har en liberal syn på också på bibeltolkning och så vidare. Och en del som kanske har en mer konservativ syn, eller kallar man det för mer bibeltrogen syn eller bokstavstroende kanske, eller hur, vad man nu. De tycker att jag plockar russinen ur kakan, men jag hävdar detsamma om dem. Jag tycker att de också plockar russinen ur kakan, för att det går inte att vara konsekvent. Jag anser att det går inte att vara konsekvent när det kommer till bibeltolkning, för att Bibeln är så mångfacetterad. Det är inte en bok ju. Det är ju flera böcker. Den är skrivna innan loppet av 1000 år, och ingen visste att de skrev någonting som sen skulle komma att kallas för Bibeln, och det bestämde vi liksom på 300-talet vilka böcker som skulle vara med, och vi har valt bort och vi har... Så det går, man kanske kan vara konsekvent i hur jag tolkar en bok kanske, eller nej, jag vet, det är svårt.
Det är jättesvårt. Det blir ju en också en konstig grej om jag tänker på det liksom historiskt till exempel, att mycket sån här slags litteratur har ju varit muntlig. I jättestor utsträckning så har, nu har jag i och för sig Bibeln ett liksom fantastiskt undantag med tanke på hur lång historia den har ändå som en relativt stabil text, för att inte tala om den, alltså om Tora och sådär, Gamla testamentet, så är det ju verkligen fascinerande. Men på samma gång så har det ändå inte varit liksom i människors psyken att text är liksom någonting sådär superstabilt egentligen förrän som sagt de senaste seklerna.
Ja, men det är faktiskt
och nu sitter vi här med en riktigt gammal text.
Ja.
Och har lite tappat liksom logiken. Och logiken, det är ju traditionslogik, alltså tror jag. Det är det här med att man tar det till sig och man anpassar det utefter, ja men lite som du sa då, som enligt den judiska traditionen, man anpassar det efter tid och rum och så för man det vidare. Och på så sätt har man också på något vis tryggat att traditionen kommer att leva vidare, för den internaliseras liksom.
Ja, och så hur, om vi ska återgå, nu har vi pratat runt omkring andra saker än själva texten här, vilket har varit jättespännande. Men om vi återkommer till texten, vad hittar du i den som ändå kan ge dig, det vi var inne på från början här, som ändå kan ge dig någon form av hopp?
Ja, det första jag sa var ju deppighet, och det är ju inte riktigt hopp så där.
Ja, fast ibland kan det vara skönt att bli bekräftad i sin deppighet.
Ja, men
alltså
faktiskt.
Att det är okej att vara deppig.
Jag kikade lite här på Lukas 21, och, eller lite överlag här i Lukas då, där de till exempel skrev liksom, "Ve alla de som lever just nu." Och på sätt och vis kan jag känna att det säger man inte riktigt ofta nog i vårt samhälle eller i vår tid.
Nej.
Man också kan bara liksom erkänna att det är riktigt svårt. Liksom. Det är inte bara riktigt hoppfullt, utan det är också riktigt deppigt.
Ja.
Men ja, det är väl den här liknelsen med fikonträdet då, som slår mig som det, ja, det vackraste partiet, och på något underbart sätt liksom väldigt relevant för mig nu, som är liksom rakt in i novemberdepressionen, eller vad man ska säga, att han talar om sommaren.
Ja.
Som någonting som jag som svensk tilltalas av enormt. Den här tanken på sommaren. Precis, Ida sommarvisa. Liksom.
Ja, man kan alltså tro att han har varit i Sverige, va? I upplevt den skånska vintern. Precis. Ja, men jag håller... Förlåt, avbröt jag dig nu kanske? Men jag också fastnar lite vid det. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. För att han lämnar oss ju inte i det mörka och i det dystra och i det där tunga. Utan på något sätt, han tittar ju framåt, att... Han kanske menar sin egen uppståndelse här, eller om han kommer tillbaka. Det vet vi inte, men på något sätt får det ge en hälsning till oss att sommaren är nära. Jag vet att efter den här hösten, och på något sätt också att för att det ska bli nytt liv måste också någonting dö. Allting det här har vi varit med om i våra liv.
Mm.
Och det är så viktigt att påminnas om det om och om igen.
Precis, så här Karin Boye och knoppar som brister.
Ja, det gör ont alltså.
Ja, precis. Att det har liksom ändå nära kopplat till smärta. Liksom. Mm. Och det är kanske det man behöver just i november också, att det ska vara en text som också, ja, men som också ser det mörka på något vis. En sak som jag tyckte var liksom intressant, jag är väldigt intresserad av Koranen, alltså ur ett historiskt perspektiv och så. Förutom det här som vi pratat om, att till exempel jordbävningar var någonting som syns jättemycket i Koranen. Så är det här med just med att han pratar om att man ska lyfta sina huvuden och stå upprätta.
Mm.
Vilket, alltså för mig så ser det också ut som lite så här, alltså historiskt språk, jag liksom, det är ingenting som jag brukar tala om i vardagen, att man ska, jag vet inte, vara upprätt liksom, men så som jag tolkar det så handlar det väl om, ja, att på något vis inte böja sig, så att jag är ändå lite så här, jag vet inte riktigt vad det betyder.
Nej, men när du säger det, va, en stor jordbävning vi har nu, som en jordbävning som förhoppningsvis kommer föra något väldigt gott med sig till slut, någonting får dö för att något nytt ska växa upp, är ju ändå hela MeToo-rörelsen, tänker jag.
Mm.
Och det här att faktiskt stå lyft på huvudet, stå upprätta, all skit ni har varit med om, det är inte ditt fel. Liksom. Det någon annan har utsatt dig för, det är inte ditt fel.
Mm.
Stå upprätt, lyft ditt huvud.
Mm.
Det är den andra som ska bära den där skammen, inte du. Mm.